Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Där säger vi hej då till Allsvenskan 2020, och vi gör det genom att säga hej till Tony Kungsholmen och Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson. Jaha, hörni, en sista matchpodd då. Det har blivit ett gäng matchpoddar och införpoddar i år. Vi har ju haft ambitionen att spela in inför, vilket vi har gjort alla matcher, och vi har haft en gäst från motståndarsidan eller en Oskar Månsson vid derbyna varje gång förutom vid tre tillfällen. Första gången för att vi inte ens hade kommit på idén, eller vi inte hade fått den idén tipsad till oss. En gång lite oförutsedda händelser tätt inpå. Och nu senast som vi aktivt själva valde att kapa den delen. Vad tänker ni kring det konceptet vi har kört? Och matchpoddar liksom så tätt som möjligt efter slutsignal?
För min del har det varit kul. Jag tycker om att surra om matchen snabbt efteråt. Och tycker väl inte att jag brukar vara... Ibland kan man ju tycka och tänka saker efter en match som man sen, efter man har landat lite, inser att nej, så farligt var det inte, eller sådär. Men jag tycker att det har funkat bra för vår del i alla fall. Sen det är väl upp till lyssnarna egentligen att avgöra om de trivs med det upplägget eller inte. Jag vet inte, Tony, du har ju kanske varit med i hälften av matchpoddarna och bara en inför på, så du har varit både och, så att säga.
Ja. Nej, men alltså det här har ju funkat väldigt bra tack vare eller på grund av att det har varit corona. Normalt hade det inte här alls lirat med normala upplägget när vi kör med förpubbar, efterpubbar och så. Då har det här varit ganska schysst ändå att prata av sig liksom och diskutera och avhandla saker och ting. Så tycker jag är väldigt roligt. Men det har ju varit som sagt en väldigt speciell situation och en väldigt speciell säsong. Så. Ja, det är någon form av terapisnack ändå.
Jo, ja, men verkligen. Och det märks ju, alltså egentligen hela året så har det varit ganska uppskattat med... Framförallt så har man ju märkt att inför poddarna lockar ju även en del folk från de städer som vi, alltså där vi möter motståndarna, det laget så att säga. Sånt kan man ju kika på vartifrån lyssningarna sker. Och det märks att det satte sig efter någon månad, att det är fler och fler utanför Stockholm som lyssnar på det här. I just de här specifika städerna. Sen har också, har man märkt, det kommer ganska mycket återkoppling varje gång. Även efter förluster, vinster, att folk ser, använder det här som någon typ av terapi, som vi säger. Och jag tror att det hade nog inte lyssnats lika mycket om vi hade haft publik på plats, så att säga. Det har liksom funkat som någon typ av ventil för väldigt många. Och ja, vi siktar väl på att fortsätta på inslagen väg nästa år. Vi kommer göra en hel del ändringar i upplägget. Ni får gärna höra av er om ni har någon bra eller dålig idé som ni tycker att vi borde fundera på. Men vi har en idé om att ta det här ett steg, liksom skruva åt det ännu mer. Så där kommer vi få återkomma så småningom under vintern. Får se hur vi gör. Men framförallt så ska, liksom, måste man säga lite cred till oss alla tre som har pusslat ihop det här. För man kan ju tro att det bara, ja men vadå, det är väl bara boka upp en tid och trycka på rec liksom. Men det är så mycket mer att få det här att lira. Men där har främst du, Robin, varit väldigt medgörlig. Och vi har ju spelat in nog på alla klockslag på dygnet för att få till det.
Ja, vissa gånger har man haft jobb från morgon till sent, sent kväll. Och då finns det ju bara natten liksom, eller något sånt där. Så att... men vi är alltid löst det på ett schysst sätt, tycker jag.
Mm. Så ja, nej, men in med synpunkter. Hör av er med förbättringar och, eller någon annan twist på det, så får vi se hur det rimmar väl med våra planer för detta. Så ja, så tack till er två. Vidare då. Vad tycker ni? Sista matchen.
Otroligt dålig fotbollsmatch allmänt där. Djurgården framförallt är väldigt dåliga sett till förväntad, inte förväntad prestation kanske, men vad man har för förmåga. Man har ju inte samma krav på Varberg att de ska bjuda upp till dans liksom, men vi kommer därifrån med 3 poäng, men vi är väldigt få spelare som individuellt gör en bra insats, och laginsatsen vi gör idag ska väl normalt sett väldigt sällan leda till 3 poäng.
Men är det någon som har godkänt egentligen?
Ja, 2-3 gubbar kanske.
Vilka då?
Ja, det är väl svårt att ge Karlström underkänt när han gör målet och sådär. Jag tycker väl att Harris gör en bra insats som högerback, men nej, det märks att han inte är vittry.
Nej, men han vart ju överspelad 15 gånger liksom. Det är inte hans position, så det är svårt att hänga honom. Men det är... Det är väl en ganska klappusel insats tvärs igenom, är det inte det?
Ja, verkligen, verkligen. Men vad, om vi backar lite då. Vi fick ju besked tätt in på matchen att Une Larsson inte kommit till spel. Så vi fick en lite konstig line-up med en väldigt speciell backlinje med Tjeck, Jonis, Nyholm och Radetinac. Den hade man väl kanske inte trott att vi skulle se någon gång den här säsongen. Sen återgå till mittfältstrion med Edwards, Karlström som sittande, Ulvestad som 10, Mange och Chili på kant och Kalle som 9. Det var väl i princip det bästa vi kunde mönstra idag, eller?
Ja, det tror jag nog. Men det verkar, jag tyckte det verkar ganska tidigt som att vissa hade mentalt checkat ut.
Ja, även det var inte så, det var inte så kul att se, för matchen betydde ju någonting. Det var inte så kul att se, för att matchen betydde ju någonting. Exakt. Inte som Bayerns match. De ställde ju över killarna som var klara för andra lag. Som men, vi snackade lite om inför podden, men vår match betydde ju någonting. Därför kunde verkligen. Vi inte göra det.
Ändå kändes det inte som man kunde tagga till. Och nu fick vi också ett resultat med oss. Och vi hade kunnat få, det var ett mål för att få ett till. Och då, om vi hade då tappat den här matchen, hur mycket hade man då inte sparkat sig själv? Vi hade inte skärpt sig liksom.
Nej, det märktes att det inte var så laddat. Det skulle bara spelas av innan man stänger säsongen på något sätt. Och det var ju lite synd. För, alltså, insatsen i sig, den är ju inte bra. Alltså,
nej, men alltså, det jag blir lite förvånad över liksom, det är att hur oinspirerad den var. Och det räckte ju för Varberg bara för att komma in och tycka det var coolt att spela på Tele 2 för att de skulle vara i vår nivå eller stundtals bättre. Det är ju inte, och då har de ändå Selmani borta. Alltså, så har burit, ja, det här.
Men han på plan hade vi inte tagit tre idag.
Nej, det är ju helt otroligt. Liksom, jag menar, alltså, min gubbe Curtis liksom, var han ute och kröka igår? Eller? Liksom, han var ju inte, han gjorde ju inte rätt någonstans.
Träffade du honom på retro igår?
Ja, man kan ju tänka sig det. Jag som stöpade under bordet. Liksom. Nej, men det var ju fruktansvärt uselt. Hur många indianer slog han? Liksom. Vi är vana med att se att han varierar toppar och botten hela tiden. Men det här var inte mycket. Och det var stillastående och Harry slog bort en del bollar, vart översprungen. Check slog bort. Alltså det var ju ingen som... Mange
tycker jag är ganska... en jättedålig match, verkligen. Ja. Check är en jättedålig match,
tror jag. Han kan inte slå in... Det har han alltid varit så här superbra på, att slå inläggen ganska bra. Han slog dem ut. Ja. Jag tycker ju för Mange gör en okej match faktiskt också, tycker jag.
Ja, det... men det stannar väl där. Det är okej.
Ja, det är bara okej liksom. Men det är som du sa, Robin, som... Liksom... Hade Selman varit på plan hade vi torskat det här på något sätt. Och så får vi så här värsta räkmackan in i matchen. Liksom med, ja, vi kanske ska vi ta första halvlek? Jag vet inte hur.
Det finns ju inget annat att diskutera i första halvlek. Ingenting. Det händer ju ingenting annat.
Alls. Nej.
Men det är väl halvlekens prestation av Karlström att reta upp och köra fulspelet. Däremot är det Matthews eller vad han heter.
Ja.
Mm. Och så att han inte kan behärska sig, delar ut en vansinnig spark och liksom det röda kortet är inte, det finns ju inget annat än att plocka upp det.
Nej, den är ju såklart så att säga. Det är ju en ganska lång sekvens. Det börjar ju med att Karlström spelar bort en boll och Matthews kommer med en ganska, ja, en sån här eftersläng på hälarna som man ser ganska ofta på en match. Att spelare gör lite med flit sådär. Och det tycker inte jag att Karlström gör så mycket så att han... reaktionen är ganska obefogad av Matthews. Att ser inte exakt hur grovt det som Karlström gör är. Men jag tycker egentligen bara att han kliver in framför honom. Alltså,
ja, men Matthew kapar ju Karlis första läget. Alltså, så går han in och mer markerar, som precis som du säger, liksom, trycker till lite grann. Och då tappar han det helt.
Ja, jag tycker inte att... Alltså, jag såg del neutrala på Twitter, tyckte jag att det var rött för bägge. Liksom.
Nej.
Men jag tycker inte att han gör så mycket Karlström att... Visst, har han otur, då... lägger sig Matthews och typ håller sig för bröstet och eventuellt får ut Karlström. Och det hade ju kunnat ske om han möter en lite smartare spelare på lite högre nivå. Så det var en ganska dum situation att sätta sig av Karlström egentligen.
Håller med.
Även om han har tur att han möter en motståndare som reagerar på värsta tänkbara sätt. Men jag tycker att han har haft värre efterslängar i år, Karlström, som hade liksom, som när han sett en sämre sits där han hade kunnat, hade han fått ett rött här, då hade jag tyckt lite synd om honom, för det tycker jag inte att han hade förtjänat direkt. Men ja, alltså det är ju, jag tycker att domen landar i hyggligt rätt bedömning ändå, av att ge gult till Kalis och rött till Matthews. För
jag håller nog med lite, men
jag tycker ingen, alltså jag tycker inte att Karlström gör en bra grej så, utan han sätter sig i en ganska dum sits, men har tur att motståndaren agerar så korkat som möjligt.
Det har säkert hänt fler gånger i den här säsongen, men just det där att huvuddomaren tar först gula, går ut och snackar med linjedomaren och sen ändrar sig till rött, vilket är helt korrekt. Men jag har inte sett det någon gång i år att man gör på det sättet, men det var bra, tycker jag. Det var bra beslut, bra, och jag tycker också att det är klart att då ska Karlis ha gult också. Det tycker jag var fair på något sätt.
Ja, en konstig grej där upp till gul, på vad han tänkte göra. Tänkte han, var det gula tänkt till Kalis från början, eller var det gula tänkt till Matthews från början?
Jag tror det var Matthews, och så vill han bara, så börjar Djurgården, för en gångs skull så lackar vi ur och gnäller jättemycket, så då han måste gå bort till linjedomaren eller
assisterande domaren. Men liksom antingen domaren. jag hade inte klandrat domaren om han, ja men bollen är ju inte där, jag såg det inte. Alltså landade ingenting. Men om han ser det och drar upp ett gult, då vad fan tänker han med då?
Fast de har väl också hörsnäckor som kan prata med varandra. Så
absolut, absolut.
Så att det var
fjärde domaren liksom som går in och tar det.
Ja, exakt.
Och plus att man ser att linjedomaren är till höger, viftar med flaggan också när det sker. Så att det var väl fjärde domaren och linjedomaren som såg sekvensen. Men jag tycker väl att Wolf landade i rätt bedömning, så det fanns inte så mycket mer att diskutera från första halvlek verkligen. Vi såg ju ingen riktig uppsving i vår prestation efter att vi gick upp till en man ner heller.
Tyvärr. Nej, men det där tycker jag liksom är lite grann, det tycker jag ibland inte man ser initialt. Det är mer någonting som man ser mer på slutet. Alltså får man en utvisning i 30:e minuten eller vad det var för någonting, då har vi 6 minuter på att trötta ut dem genom att tvinga dem att springa mer. Det brukar bli på slutet. I början brukar det inte hända så mycket, tycker inte jag. Men det var ju synd att vi inte kunde ta den här gnistan ändå. Eller skapa en gnista utifrån den här förutsättningen vi fick. Så vi fick ju en räkmacka in i matchen. Så nu kör vi liksom. Men det hände ju ingenting. Vi skapar väl ingenting, vad jag kommer ihåg.
Nej, ingenting. Jag vet, nej, och i halv... inte når någon och sånt där. Alltså sånt.
Nej, men precis. Det är knappt värt att nämna. Men i halvtid, då börjar man ju tänka... Shit, Helsingborg gör ett sent 4-3 mål. Och så börjar man tänka, nu har Varberg rött kort. Och Helsingborg, tänk om de håller i det här. Och tänk om Kalmar trycker in en boll. Och sen så på något mirakulöst sätt så förlorar vi med en man mer. Man börjar ju tänka, liksom, är det något då det ska hända, så är det ju nu.
Såklart.
Men...
Man hinner faktiskt tänka, men det måste jag faktiskt säga, den här matchen, till skillnad från vissa andra matcher, har jag faktiskt engagerat mig mycket mer i. För plötsligt så var det precis som du säger, var det liksom att jag tänkte på 15 olika scenarier samtidigt då, så plingade det till och så blev man så här, vad är det nu som händer då? Så, för det hände ju så otroligt mycket, många mål i första halvlek, i alla matcherna. Så det var ju någonting som hände konstant, så man fick ju upp pulsen lite grann på det sättet, tycker jag, till skillnad från många andra matcher.
Mm. Ja, verkligen. Det plingar ju överallt förutom
i... Det är kul med full omgång.
Nej, det plingar ju överallt förutom i Kalmar, eller ja, i Kalmar och i våran match då, så hände ingenting. Det är också så här, känns så typiskt Djurgården på något vis. Men ja, det ändrade ju Karlström på ganska omgående i andra halvlek och 1-0.
Byte i paus med Kujo. Det var ju någonting som expertkommentatorn Oman Persson också föreslog, och jag såg väl inte riktigt, det kändes som ett byte mest för att göra någonting, alltså, men när man ser honom göra den där aktionen, när han är den här uppspelspunkten, sätter den på en touch till Karlström, då känner man lite så här att fan, alltså, han skulle ju kunna spela i Djurgården, Kujovic, kommande säsong. Bara han, alltså, om vi spelar med två forwards, så han är en av två, så att någon annan gör det han inte kan, då skulle det ju kunna fungera. Då skulle man kunna utnyttja hans liksom, styrkor på ett sätt. Men problemet är ju det här med att om man bara ska spela med en renodlad forward, då måste ju det vara en kille med oerhört brett register. Och det är där han brister.
Ja, men alltså, det där är ju jättefint. Men gör någon bra aktion resten av matchen sen?
Nej, vi har ju inte bollen nästa matchen sen. Så att det, ja. Det,
nej, han men, är ju, jag håller med, det är jättefint. Det är som speluppfattning, leverans, allting. Och så är det skönt att Karlis får trycka upp den i nättaket i sista matchen. Han tar ut i, återigen för Kung och Fostland. Men han hinner inte få den över. Ja.
Den var ju... Nej, det är kul att han får göra mål i sista matchen. Och,
avgörande målet.
Ja, exakt.
Men det, så jag tänkte också på det när de gjorde bytet. Det så tyckte jag att tyvärr Curtis var klappbusen, så det var helt rätt att ta ut honom. Han hade en dålig dag. Men jag tänkte också att de kanske tänkte som så också att, men vänta nu har vi en gubbe mer, då kan vi offra en Emir som inte springer så mycket, för då har vi en extra tyngd i boxen, så vi kan bara, vi borde rimligtvis bli en gubbe mer på många, i anfallen också, inte bara på plan totalt sett, utan lyfta in, och då har vi en stark huvudspelare. Jag tror aldrig de hade gjort det bytet om, bättre, om det inte hade varit, om det hade varit 11-11.
Mm, mycket möjligt. Och här har vi ju en bra, vi har ju en bra 10-minutersperiod i andra. När vi gör målet och sen så känns det ju som att vi jobbar mot andra målet i ungefär 10 minuter då. När vi öser in rätt mycket bollar i boxen mot Kujo och någon mot Mange och sådär. Och det känns det som att vi börjar jobba in, kommer inte till någon så här klockrena målchanser, men vi börjar jobba in en tyngd liksom som de inte kunna, kommer kunna stå emot till slut. Men det avtar ju, det håller ju bara i 10 minuter. Sen är det ju Varbergs handlek, handleken ut, där vi bara försvarar oss.
Men hur alltså, kan ni förklara för det här? Hur kan vi vara så, alltså, jag vet att vi har flera spelare på fel positioner och sådär då, men hur kan regerande svenska mästarna bli utspelade med en gubbe mer under en period mot Varberg? Hur är det ens möjligt? Jag kan liksom inte, jag kan inte komma runt det, även om jag förstår att vissa spelare checkat ut lite grann, men det spelar ju ändå roll någonting i våra match. Det spelar jättemycket roll, och det visar sig att vi gjorde det också. Hur kan man vara som ett kollektiv så då att en faller ur ramen, fine, liksom, att två, att typ Harris kan ha en svår match för han är ingen högerback, fine, och Check hade en dålig dag. Men hur kan det vara så kollektivt dåligt? Alltså vi har ju inget ordnat spel någonting. Alltså de här ryggmärgsprinciperna sitter ju inte ens.
Men är inte det, Tony, ganska lika mycket samma sak som när vi har frågat, alltså tvärtom, att om en spelare höjer sig 5% och får alla andra att höja sig 5%, så gör den ökningen väldigt mycket kollektivt.
Mm.
Det är väl, jo, så pass enkelt åt andra hållet, att har det 4-5 som kanske har tankarna någon annanstans och det är svårt att tända till, hur pass taggad du själv än är och försöker, och så märker du att responsen och flytet från övriga inte finns där, till slut så slår du över till en sparlåga själv och så blir det så här.
Ja, det kanske är så enkelt. Jag tycker bara att sista natten med gänget, liksom, man vill väl go out with a bang liksom, och göra 100%, tänker jag.
Ja, man spelar väl för sin egen framtid också på något sätt, även ifall Jonis och Karlströms framtid inte påverkas någonting av det. De har ju klart med klubbadresser, så att säga. Men Ulvestad spelar ju ändå för ett kontrakt, och andra spelar ju för sin plats i laget liksom kommande år. Och så, nej, det var inte så kul att se.
Nej, det är inte kul att se, samtidigt som jag också, alltså med Ulvestads säsong som han har gjort, om han så hade tagit bollen med händerna och sparkat ner domaren med bollen, så hade ju inte det påverkat hans kommande klubbval eller, nej, vart han hamnar. Liksom,
jag
tror man, nej, överskattar sista matchen mot Varberg där stjärnorna ska stå rätt för att Djurgården, nu gjorde de visserligen nästan det, men det blir liksom lite, det är ingen scout eller någon som kommer kika på den här matchen. Absolut inte.
Nej.
Ja, men ändå, hade han gjort två mål hade det ju märkts.
Ja, fast vänd på det. Om du hade varit scout åt något lag nu, och sen så skulle du se, vem ska vi dra till med? Curtis då, om du är sugen på Curtis. Du har tyckt,
nej,
att
han, alltså, en dålig insats spelar inte så stor roll i en sån här, nej, match. Som inte, alltså, nej, men en bra insats hade ju fortfarande.
Ja, men tror du, okay, Lech Poznan då, tror du de hade stått och fallit på den här matchen, och så fick de se att
jag tror aldrig att en match är avgörande för någon scout någonsin.
Nej, men det är det jag menar, att det blir ju liksom lite vad det blir. Hade Djurgården haft allt i egna händer och en trepoängare hade inneburit Europa, då är jag helt övertygad om att vi hade sett ett annat Djurgården. 100%.
Ja, det tror jag, vet fan, med tanke på hur många gånger vi har sett likadana ut i år när det har betytt jättemycket, men
Jag vet inte, jag tycker också någonstans efter 1-0 målet så då blir ju det intressant att sitta och kolla in ett pling från Kalmar om de lyckas peta in en boll, eller man börjar liksom så här snegla på fan vad det som händer nu med Norrköping. Ja, okej, ni hamnar där då, Bayern tappar och Gnaget kvitterar. Alltså, det blir så mycket annat som var intressant än den här väldigt tempofattiga och sönderryckta matchen. Det var helt otroligt.
Men verkligen, jag hade redan räknat in tre poäng i det här. Jag tror att vi ska vinna med 2-3 mål komfortabelt. Och egentligen hade jag planerat att kolla på de andra matcherna snarare än den här. För att det var ju mycket mer spännande liksom, att ha det på parallella skärmar och sådär. Men nu var det ju så här, vi kan inte stänga den här. Det är ju helt, ja, det är ju fenomenalt dåligt. Men samtidigt, 3 poäng är 3 poäng. Så att vi slutar väl det som helt okej ändå, får man ju säga.
Mm. Vi ska väl nämna det också att Nyholm åkte på ett helt horribelt rött kort.
Ja.
Ja, det är ju det som... Vår sämsta period är ju sista halvtimmen när vi är 10-10. Och de, mm. det var det som startade den perioden i matchen på ett... jag vet inte vad domare Wolf... hur han... Nu var det ju ingen studiosändning och sånt där, så att han, domaren kunde inte intervjuas efteråt eller någonting, men det hade varit intressant att veta vad han missbedömer, så att säga. Tror han att... vet jag inte, minns inte vem det var som gick omkull, men tror han att spelaren hade en löpriktning som var mer mot målet? För han är liksom snarare på väg mot hörnflaggan än mot målet.
Ja, men det är fler spelare kvar också.
Liksom.
Förut hette det ju så här frilägesutvisning. Men nu heter det ju målchans. Och även om Nyholm missar hela läget, så är det ju fortfarande ingen riktig målchans, tycker inte jag. Liksom. Det är...
Nej, absolut inte. Det är frågan om man ens hinner upp bollen, spelaren.
Och sen, exakt.
Den är just närmare med hörnflaggan än målet, och det är gubbar kvar innanför. Så jag funderar på om han inte tar den på den här regeln om att det ska vara direkt rött kort om man har kullen spelare utan att försöka spela på bollen.
Mm-hmm. Okej, okay. Finns det en sån? För det är ju, han försöker ju inte. Men jag tycker att han går in lite överdrivet en vanlig tackling. Liksom man tittar på reprisen. Det ser faktiskt inte så farligt ut. Men
det är ju inte så att han sänker honom, utan det är ju axel mot axel, och han trycker om kullen spelare som liksom är i obalans.
Jag tycker verkligen det syns att Nyholm verkligen anstränger sig för att sätta en axel mot axel och undvika rött kort.
Ja, men de slåss ju liksom om mark, så att säga. Det är ju en duell om att komma in, ja, närmast bollen, så att säga.
Ja, men det... domare brukar säga att man har samma rätt till bollen liksom. Så att bara att försöka, sen fattar vi alla att han gör det där för att han tar det gula om han får det, för att han vill stoppa den här målchansen. Så det tycker jag är korrekt tänkt av honom, men han hade ju aldrig gjort det om han trodde att det skulle kunna bli rött.
Nej, han är dunder förvånad. Och det kan man ju förstå. Vi får väl någon form av besked om DIF TV intervjuar honom eller någonting, eller intervjuar någon av tränarna som har fått någon motivering av domare Wolf kanske. Så
jag tror det blir lite överspelat eftersom säsongen är slut, vi vann matchen, det kommer inte bli någon stor grej, tror inte jag.
Det är skitsamma nu, det är det ju.
Men tänk dig om Häcken hade förlorat och Varberg kvitterar tack vare att de har en gubbe, eller att Nyholm har varit utvisad i sista minuten, då hade det blivit snack.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och också kul om vi, ja verkligen, men om vi lämnar den här matchen och börjar liksom snacka lite övrigt om omgången som var och sluttabellen sen. Lite så här, ett litet hopp tändes ju igen när det dök upp någon tweet om att Häcken har startat med en spelare som är avstängd.
Mm-hmm.
Men så visar sig att det är något strul med fotbollsförbundets statistiksida typ. Så han var ju, han hade ju bara ett gult kort på hela året typ. Ja. Men det hade ju varit helt otroligt.
Jag tycker det räcker ändå. Jag tycker vi går på det som har stått där.
Ja, faktiskt. Men ska vi summera allsvenskan då? Om vi bara tar det från tabellen då. Vi drar tabellen rakt upp och ner och sen så går vi in på Djurgården först och främst då. Malmö tog hem det. Elfsborg 2, Häcken 3, Djurgården 4, Mjällby 5, Norrköping 6, Örebro 7, Bayern 8, Gnaget 9, Sirius 10, Varberg 11, Göteborg 12, Östersund på 13:e plats, Kalmar får kvala, Helsingborg och Falkenberg åker ut. Så slutar alltså allsvenskan. Vi börjar med Djurgården. Vad tycker ni om Djurgårdens säsong 2020?
Jag tippade oss 4. Så något i stil med att vi har inte riktigt ersatt Boje och Danielsson så väl. Och ja, vi är väl någonstans där egentligen. Tredje, fjärde, femte bästa laget i allsvenskan. Och även om vi var lite bättre i fjol så, alltså vi kan ju inte förvänta oss något guld liksom. Alltså det var ju,
men inte med den här
truppen, alltså vi skrällde ju förra året. Det var inte, det var ingen som trodde att vi skulle ta guld. Och jag tycker många, det är lite skevt att säga så här. Ja,
fast regerande mästare. Ja, nu avbryter jag det, men alltså det är en sak, alltså skräll och skräll. Alltså skräll sett till förhandstipset, ja. Men inte skräll till sett till hur Djurgården agerade som lag förra året.
Nej, visst, men jag pallar inte diskutera 2019 igen. Men jag tycker att det är skevt att utvärdera Djurgården utifrån något så här regerande mästare perspektiv. Utan det är en ny säsong, skitsamma vad folk slutade förra året. Vi utgår ifrån, vi baserar väl förväntningarna utifrån vad vi har för trupp nu, vad konkurrenterna har gjort och den biten. Inte utifrån, kommer vi etta i fjol så ska vi komma liksom topp 2 igen. Utan det är ju liksom skitsamma. Inte kommer Bayern nästa säsong utgå från att de kom 8 förra året och ha förväntningarna på att kommer vi 7 är det bra. Liksom. Utan det är ju in the past. Liksom.
Nej, men jag tror jag tippade Djurgården som 3. Jag tyckte att det kändes som att Malmö och Häcken var lite tuffa. Liksom. Jag trodde inte på Hammarby så mycket.
Men det är verkligen exakt som man trodde. Att vi är där. Det är skiktet med liksom en poäng upp, en poäng ner. Vi hade absolut lika gärna kunnat komma 6, vi hade lika gärna kunnat komma 3 i det skicket. Alltså för att det är så tajt mellan de lagen som det förväntades vara på förhand.
Men på det stora hela tycker jag ju, alltså de uteblivna värvningarna som kanske får man väl se någon form av logik i, men jag tycker ändå att det har inte under någon gång av säsongen känts som att fan, vi är bra liksom. Vi har sprudlat till ibland, har bottennapp ibland. Det enda jag tycker vi har gjort bra, tvärs igenom, det är att vi kryssar stort sett inte. Vi har näst flest vinster av alla. Vi har kanske, jag vet inte om vi har, det är kanske någon som har mindre. Nej, vi har minst kryss också. Det tycker jag är föredömligt för alla lag. Du ska aldrig kryssa om det inte är så här att du ska göra det för att en annan konkurrent inte ska, du ska inte chansa liksom. Hellre gå för det och förlora och vinna varannan gång. Så jag tycker man, det är bra att ha få kryss.
Ja, det är en konstig bedömning, va?
Vadå?
Man vill ju sikta på så få förluster som möjligt, eller? Alltså de lag som kommer före oss är för att de har fler kryss än oss. Det är ju det.
Ja, men vi då kan man ju vända på det. Vi kommer före Mjällby och Norrköping för fler vinster.
Ja.
Okay.
Problemet i år är att några av förlusterna, hade de varit kryss, då hade det sett mycket bättre ut.
Jo, men det kan jag... Ja, det kan vi diskutera länge som helst. Jag tycker man ska gå oftare för vinst istället för bara att ta krysset. Men det är en annan diskussion som är lite större. Eller längre i varje fall. Men annars är det ju skönt att se att AIK är det nya Örebro. Alltså de har slutat nia. Kanske det är deras nya grej.
Ja, vi surrade lite om det innan. Nu är det 2 säsonger i rad. De är sämst i stan i Allsvenskan. Jag vet inte när det hände senast. De kom ju, åkte ju 04 och var ju Superettan 05 när vi och Bayern var i Allsvenskan. Så det är väl, man kan väl se det som då, men då hade de ju ingen chans att vara bäst i stan 2005 så att säga. Eller något annat än sämst i stan. Så jag vet inte när de senast 2 allsvenska säsonger i rad var sämre än Djurgården och Bayern. Det är nog jävla tasen alltså. För jag tror inte att det har skett på 2000-talet och det har nog inte skett på 90-talet heller, kan man lugnt säga.
Nej, det kan inte gjort, inte 80-talet heller. 70-talet möjligtvis. 60-talet, nej men då var inte Bayern. Nej, jag vet inte. Men fast, alltså, de som hamnade strax före AIK, Hammarby, de är väl årets superflopp?
Ja, de var ju... Det var de som var den stora utmaningen till Malmö.
Alltså, det är typ det enda jag lärde mig på universitetet, att det beror på. Och den här säsongen är verkligen det beror på. Alltså, sett till förhandstipset så är Bayern en superflopp. Men sett till liksom hur säsongen successivt artade sig och liksom kolla Norrköpings enorma tapp och till slut hamna sexa.
Och med, ja, de med ledde den väl truppen. Med 7 poäng eller någonting.
Ja, de ledde med truppen och liksom kryddade laget med Hallenius. De köper Haksabanovic för liksom rekordsummor och de kommer sexa till slut.
Ja.
Alltså det är ju kanondåligt. Och sen också någonstans så får man också kolla allt eftersom, alltså Östersunds genomklappning nu i slutet.
Sirius så, också.
Ja, Sirius också, definitivt. Och sen, ja, alltså Gnaget, jag menar, de kliver ju ändå in i året med, ja, man fattar ju att antingen så kommer det liksom tyvärr gå hela vägen, eller så kommer det bli något, så det vi fick se i somras. Men där så panikar ju de och värvar på det sätt som de gjorde. Men nu visst, sista 3 omgångarna så har de väl 1 poäng tror jag. Men innan dess så spottar de ju upp sig rejält egentligen. Så det är svårt att säga. Alltså, vi, alltså en fjärde plats, jag hade nog köpt den på förhand. Men ja, sättet som vi slarvar bort det sista 5. Och spelmässigt så kan jag inte komma ihåg en enda bra, riktigt bra prestation förutom typ Örebro borta så här på uppstuds. Det är liksom,
och då, det finns väl några, men man men att, i glömska liksom.
Ja, men verkligen, men nu är det lätt förra året när vi vann, men det känns som att många andra säsonger har varit enklare att ta fram 3, 4, 5 på uppstuds. Nu är det Örebro borta man kommer ihåg på en gång. Och det jag menar, vi har ju ofta suttit i matchpodden och tjatat om att Djurgården famlar. Det vill sig inte riktigt, det lossnar inte, det är statiskt, vad är det som händer? Och det har ju hängt med hela vägen. Och sen också så här, vilken skala ska vi liksom bedöma Djurgården utifrån? Om man åker inte ut, ja men det är väl någonstans bra och godkänt. Men är det så mycket mer än så, även fast man kommer högt upp till slut? Men sättet man gör det på får en onödig eftersmak. Samtidigt som jag också helt och hållet är med på er sida att bara för att man vinner guld betyder inte att man per automatik är en guldkandidat nästa år. Bara för en jämförelse som egentligen inte håller, men som när Leicester sprang och vann Premier League. Det är inte så att om de kommer sjua året efter att det är en skandal på något sätt. Nu är inte vi de styrkeförhållandena. Vi ska vara i toppen. Vi förväntas vara i toppen. Men toppen är någonstans...
Toppen är ju 7 lag stor.
Ja, men typ.
Men om vi tittar på det nu, kolla på sluttabellen. Hur många lag har överpresterat?
Det beror på vad man menar med överprestera. Okay, menar
om vi säger bara så här... Klart bättre än vad gemene man eller gemene pandit trodde på förhand, om vi säger så. Ja,
då skulle jag säga Elfsborg, Mjällby och Örebro, helt klart.
Ja, jag är med.
Så kul att slänga in Örebro för att han kommer 7 istället för 9.
Ja.
Ja, visst.
Deras sommarlån.
De är ju den regionen de brukar vara. Liksom.
Ja, men
då. Det är intressant. Det är ju att... Två lag som har varit liksom lite hypade under sommaren och säsongen började under sommaren. Men liksom under liksom hela mitten av serien, Sirius Östersund som liksom rasar på slutet. Östersund är liksom en poäng, eller en placering ovanför kvalet till slut.
Mm. Nej, men det, jag måste säga att Elfsborg är på något sätt årets Djurgården. Alla väntar att de ska dippa även om det är kört mot Malmö. Alltså jag förväntade mig att de skulle sjunka som en sten. Det var ju vad alla gjorde med oss förra året också. Nu kommer de tappa, de kommer tappa, de kommer tappa. Men de gör till det. Och så glider de upp där på en andra plats. Det är otroligt fint gjort tycker jag av dem. Det tycker jag kanske är det största utropstecknet i år. Att de höll i hela vägen.
Ja, lite redemption för Jimmy Thelin som har varit ganska bespottad och ifrågasatt oss där. Och Elfsborg som har stått fast vid honom. Och,
jag tror han är kassen då, faktiskt. Ja, jag tror det ska bli spännande att se dem nästa år.
Sen måste man ju ändå säga, alltså Mjällbys sista 5, det är 15 poäng och 11-3 i målskillnad. Ja. Den skämtar man inte bort hur som helst. Och då har de ändå... Östersund borta, det är väl liksom i takt med att Östersund påbörjar sitt ras. Östersund hemma hade de, sen hade de Peking borta, Sirius borta, de har oss hemma och sen Falkenberg borta då nu i sista. Det är ju det är långt ifrån en självklar 15 poängare och plus 8 i målskillnad i alla fall.
Nej, verkligen. Det är jättebra gjort. De har fått ihop en bra mix där.
Och vilken skillnad det gör inför vintern med liksom, till exempel Mjällby och Sirius. I omgång 25 var ju alla överens om att Sirius har gjort en bättre säsong. Men så avslutar Sirius skit, Mjällby avslutar starkt. En del stolpe in och stolpe ut såklart. Men liksom, vilken skillnad det gör inför vintern, hur liksom man ser på deras säsong.
Ja, och så vet vi också att Sirius kommer alla de bästa spelarna lämna. Då kommer vi, och de få som är kvar sen kommer de sälja och tränaren lämnar. Det är ju ett...
De vinner alltså inte på de 8 sista matcherna, Sirius.
Nej.
5 torsk, 3 kryss. Det är jävla kollaps alltså.
Ja, Bayern har inte en seger sista 5 heller.
Nej.
Men är inte det lite grann där Bayern ska vara? Alltså, jag vet att Bayern har ett bättre lag och allting så här, men liksom, för mig är det liksom, det är typ peak Bayern. Det är så det ska vara på något sätt. De ska hoppas och tro saker, så ska det aldrig levereras någonting.
Ja,
lite längre ner kanske de skulle varit. De kanske skulle varit där IFK Göteborg nu någonstans. Men liksom, jag tror ju att de kommer nog få det ganska tufft nästa år. De har ju en väldigt hög lönekostnad tvärs igenom. Och de har levt väldigt mycket på sina publik som kommer från Dalarna primärt. Men det blir tufft tror jag. Jättetufft.
Ja, de har lite konstig... De är en konstig sits när det liksom... Deras nya supportrar har någon så här chefförväntan av vad Bayern ska vara. Som liksom inte stämmer överens med vad Bayern har varit historiskt sett.
Nej, men verkligen. Och det ska bli också väldigt intressant nu när verkligheten har kommit ikapp dem rent sportsligt också. De var ju rätt så tidiga med att sänka lönerna. Men de gjorde ju någon... variant av det, att den lades ju alltså det de sänkte lades på en framtida bonus som var baserad på tabell, alltså vart man placerar sig i tabellen i år på något sätt. Jag antar att man inte har någon sådär jättefet bonus att plocka ut på en åttonde plats. Ja, men det kommer ju också skapa osämja såklart. Ja, men det är deras inkomster. Och nu Tankovic försvann. Det försvinner lite spelare nu. Jag tror inte man är så här superpigga på att hur lätt som helst att bara gå ner i lön och köra liksom prestationsbonusen igen. Den kommer man nog inte köpa rakt av på samma sätt.
Ja, men var det därför Jesper Jansson tryckte in den här 18-åringen i mål? För han sa, vi måste sänka tabellplaceringen. Det är för dyrt för Hammarby annars.
Ja, han kastade in en boll i slutet också.
Ja, men det var ju uppgjort från början. Så har jag fattat det så.
Vi ska inte snacka för mycket om Bayern, men alltså när de gör det där, Örebro gör det där målet i 90-onde och det är liksom Björndal som vinner en duell mot målvakten. Målvakten går omkull i backen. Och den är ju fair, den ska inte vara någon frispark. Men ingen spelare i Bayern reagerar ens. Utom David Fällman som är den enda som börjar peka och vifta och sen springer fram till domaren. Alltså det säger en del om hur lite de brann. De brydde sig om den här matchen.
Ut också.
Ja, alltså verkligen. Otroligt svagt.
Sen måste vi passa på att ge en supercred till ett lag jag inte gillar alls, Helsingborg. Som står upp som stand-up guys i sista matchen. De har ingenting att spela för.
Ja, de kan ha skickat ut oss i Europa om det vill se väl nästa år.
Och då kanske vi ska passa på att plocka den där tvåmålspelaren ändå.
Van den Hurk, ja. Mm.
Han har någonting ändå. Liksom. Jag gillar inte hans ålder liksom, men jäklar, alltså, det är någonting. Han nosar upp mål. Han är lite
har vi någonting på honom då, Tony? Har vi något tissel och tassel om att Djurgården...
Nej, men det är väl officiellt, liksom, eller officiellt att det ryktas att Djurgården har ju hört sig för. Men Djurgården hör sig för säkert på 50 spelare, så det är väl bara en i mängden. Men det kan ju vara så också att när de åker ut kan det vara så att Van den Hurk kanske har ett kontrakt som gör att han löses eller till billig penning eller någonting. Och Djurgården kanske tänker, ja men vänta nu, vi kanske kan plocka in honom relativt billigt. För vad ska han ta vägen annars liksom? Och så kanske vi kan lägga mer pengar någon annanstans. Och då får vi kanske en ganska bra. För han gjort 10, 11, 12 mål va? I år vart det väl?
Ja, i och med att det blev två idag så landar han väl på 11 tror jag. Han har gjort en del straffmål ska sägas.
Mm, okay. Men ändå i det laget så kommer näst sist. Näst sist va?
Ja just det, den gick jag om nu.
Men han står ju för liksom knappt en tredjedel av Helsingborgs totala mål nästan. Det säger ändå någonting.
Och man har rätt fin vänsterback också i Martin Olsson som vi ska ersätta en vänsterback och vi ska gärna ha en som kanske kan vikarera som mittback om det inte går så bra med Erik Berg och Nyholms skador. Så att det skulle också kunna ha varit någon intressant. Se vart han tar vägen i vinter.
Men det blir det inte lite grann så här, nu ska jag kanske inte börja, vi kanske ska snacka silly sen, men blir det inte lite så här, lite moneyball-snack ändå, som man tänker sig, ja, vänta nu, vi kan ta in några spelare som kanske inte de vi vill ha, men vi kan ha dem ett eller två år, som, och de gör ändå sitt jobb, och så kan vi lägga pengar på andra spelare, som, om man nu ser det som en stor pengasäck som man ska fördela på något sätt. Nu säger jag inte att Martin Olsson är billig på något sätt, men liksom, om vi kollar på Chicks match idag så imponerar det inte på någon, men vi vet att han kan lira och spelat förra året, men att ta in två, nu vet vi inte vad som händer med Vittry, men han borde ju vara högaktuell för andra klubbar. Nu jag har inte hört någonting, men det kan ju bli så att han försvinner också. Att köpa in mittback, höger ytterback, vänster ytterback, det är ju ganska mycket, plus att man förmodligen vill ha en ny keeper. Det är ju väldigt mycket som ska gå på plats. Då kanske det inte är helt fel att ta in ibland en kille som kanske har fel ålder om man säger så, för att bygga nytt då, för att ha någon form av stabilitet.
Nej, men vi ska återkomma kring Silly. Någonstans så ska vi väl sätta punkt för denna säsong. Vi kanske kommer med en mer detaljerad och mer genomarbetad analys av säsongen. Vi får se. Hur som helst så kommer vi fortsätta tugga på i vinter. med olika inslag och nedslag. Och ja, tycker ni att vi gör någorlunda rätt för oss, in på divpodden.se, stötta oss med att bli Patreon samtidigt som du stöttar Djurgården Handicap Fotboll som podden har klivit in och är sponsor för. Där ska vi definitivt göra ett nedslag i vinter och prata med lite ledare kring det laget. Imorgon öppnar Djurgården upp för förlängning av säsongskorten. Där uppmanar vi alla som har utrymme i ekonomin att göra slag i saken. Att antingen förlänga rakt av eller reservera. Den varianten finns ju också. Så vill jag också nämna att efter att vi nämnde den här boken som Filip Olsson har jobbat fram tillsammans med DIF-podden, att det trillade in en del beställningar igår, och jag är fortfarande helt övertygad om att vill du ha ett ex så är det förhandsbeställning som gäller, och det gör ni via våra sociala kanaler, främst difpodden@gmail.com. Och så vill jag avsluta med att tacka er två, hörni, som har pusslat och ställt upp och gjort det här oftast halvobekväma tider.
Mm. Tack själv.
Tack själv.
Hej då, lyxvåningen i innerstan och mörkret ute i Väsby.
Ha det bra. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.